För att klippa vår podd klipper han den ganska sällan. Peps.
Ja, det är sant. Han är fan ingen klippa längre.
How dare you?
I am the greatest.
I see the world being slowly transformed into a wilderness. I hear the approaching thunder that one day will destroy us too. I feel the suffering of millions, and yet, when I look up at the sky, I somehow feel that everything will change for the better, that this cruelty too shall end, that peace and tranquility will return once more. Hej Johanna Frändén!
Hej Simon Bank!
Hur är läget?
Det är bra, jag funderar på om det är Greta Thunberg, Madonna... Eller kanske Extinction Rebellion eller något sånt där.
Alltså hade du sagt Justin Bieber så hade du varit närmare tror jag. Det okay. Var lite ett stycke ur Anne Franks dagbok.
Ja, oh, hon skulle också varit en Belieber och så vidare.
Mm, precis så. Och skälet till att jag öppnar veckans Football Radical med det är för att det har även nu i veckan citerats av Claudio Marchisio.
Detta såg jag, ja.
Mm, Juventus-ikonen som han pensionerade sig för 2 veckor sedan och då skrev ett Instagram-inlägg där han då citerade Anne Frank. Han skrev också så här: idag, 77 år senare, alltså efter Anne Frank, har Turkiet börjat bomba kurder i Syrien. Det är en skam för världen. Låt oss känna ett ansvar för varenda offer. Och så lade han ut en bild med, som föreställer eller som avbildar turkiska arméfordon på väg över gränsen. Mm. Och han är inte den enda fotbollsstjärnan som har publicerat den sortens bilder eller den sortens estetik. Men han är ju en av ganska få som tagit ställning mot kriget, så att säga.
Mm. Det är faktiskt, det är intressant med Marchisio. Jag uppmärksammade för kanske säg 2 år sedan, och jag vet inte om vi pratade om det då i podden, men att han hade blivit lite av en klimatkombatant just. Mycket liksom meddelanden på sociala medier eller uppdateringar om kring detta då. Och mindes bara från många år sedan, kanske till och med på den tiden när jag bodde i Italien, att han då vid något tillfälle gjorde sig känd för att sjunga någon sån nidvariant på, tror jag, på italienska nationalsången.
Mm. Med Fratelli d'Italia.
Ja, exakt. Men med, alltså det finns en så här variant som är typ typiskt norra Italien, där man alltså hetsar mot södra på ett då ganska rasistiskt sätt. Och jag bara kände så här, den här resan från att ha varit liksom en osnuten pojkspoling med lite så här quasi-fascistiska vanor till det här världssamvetet. Och då kollade jag med en vän och kollega i Italien och han sa att jag tror att Marchisio behövde lämna Italien för att kunna överhuvudtaget blomma ut politiskt, för det är nästan för svårt för en Serie A-spelare. Alltså i alla fall att blomma ut på ett progressivt sätt och börja tänka på klimatet och demokrati och sånt där. Så att han menade att det var paradoxalt då, när han nog då, att när han spelade i Zenit Sankt Petersburg som hans, det var då liksom det var det som slog an hans demokratiska gener. Ja.
Jag undrar om det finns en sån utveckling i spel liksom i Italien, för att det har ju varit ett genuint problem för Italien att har du vuxit upp som ung människa i Italien så ser du inga större skäl att åka ut i världen eftersom du har det bäst i världen. Det är varmt, det är skönt, maten är bäst och mamma bor där. Men att man kanske, det kanske kommer hända nu.
Ja, jag köper inte. Nej, det där är ju en helt, alltså det finns ju inga som rör sig så mycket som italienska ungdomar av nöd, eftersom det är så otroligt svårt att få jobb i Italien. Och det finns inga som försöker så mycket, och det finns väl ingen befolkning i Europa eller kanske inte världen som har emigrerat så mycket. Så jag tror snarare på att han egentligen bara blev del av en ganska stolt, men en ganska italiensk tradition med någonting annat. Sen, det hindrar ju inte att de alltid längtar hem och älskar Italien och med goda skäl och så. Men det här att flytta utomlands och blomma ut tror jag är ganska så vanligt faktiskt.
Från quasi-fascist till humanist, den så kallade Buffon-resan som man brukar prata om. Från och med nu då.
Mm.
Men och det är
Buffon
såklart,
för att?
För att han har gjort precis samma sak, att under ungdomen så han bar ju någon sån här tröja med fascistiska budskap under, jag tror att det var under hans Parma-år.
Ja, precis. Han har tagit avstånd då?
Han har tagit avstånd från det.
Mm, okay.
Mm. Han har gjort. Låt oss återkomma till det. Mm. Men det är klart att i fotbollsvärlden så den senaste helgens och landslagssamlingens stora heta potatis, säger man heta potatis?
Mm. Stor vet jag inte, men den hetaste.
Mm, stora bakpotatisen har ju varit inte Zlatan Ibrahimovic attacker och inte ens kanske rasismen på läktarna i Bulgarien, utan det har ju varit såklart de turkiska spelarnas honörer, soldathonörer mot Albanien och efter matchen på Stade de France. Såklart.
Mm. Förlåt.
Mm, ja, väntat. Alltså det är väl, jag vet inte, alltså vi behöver väl inte bakgrundsdra så mycket. Det är klart att det är kopplat till då Turkiets invasion där uppe i nordöstra Syrien.
Man kan väl, det man väl kan säga är, för att jag precis skrev ju den här matchen, bevakade och skrev den här matchen och trodde att jag skulle få väldigt mycket mejl från kanske svensk turkar och så. Men det var egentligen bara en person som hörde av sig. Men som argumenterade för att ja, men det här är, det betyder inte att man stöttar invasionen. Det kan bara vara liksom ett sätt att så salute the troops. Mm. Vilket man ju ofta hör i USA också i liknande sammanhang. Men här, det man kan säga här är väl att efter det som hände i matchen mot Albanien, första gången de gjorde, alltså den första matchen i, under den här samlingen, så fick de, blev de ju varnade och förstod att, det skulle, att UEFA skulle öppna en utredning. Så att man, första gången, möjligtvis kan man väl säga så här, spontant, oj det blev fel, vi trodde att världen skulle uppfatta det som bara en liten, ja,
ett glatt så hej.
Exakt. Heja killar, ni är bäst, ut i strid. Slår de bara så. Men nu hade de ju blivit varnade och så kom det i alla fall då. Mot, i matchen mot Frankrike.
Alltså det var intressant att Sinol Güneş, förbundskapten i Turkiet, sa ju före matchen på Stade de France att han vill inte prata om politik. men mina killar skulle kunna vara de där soldaterna. Jag hoppas inte att det blir några döda, men vi stöttar våra soldater. Men spelarna då är emot all form av våld. Det finns ju en viss argumentationsgripa där, att vi hyllar våra
mycket
soldater.
Mycket på en gång, känner jag.
Ja, vi hyllar soldaterna som går ut i krig, men hoppas att det inte blir något våld bara.
Ja, men det låter lite som att de hade skickat ut så här Röda Korset förband till norra Syrien.
Ja. Mm. Ungefär så. Nej, men alltså det är ju speciellt. Alltså, vi har pratat om den turkiska fotbollen förut. Då. Vi har pratat om Başakşehir, Erdogans, om man nu kan säga så. Eller, ja, vi säger det helt enkelt. Erdogans klubb då utanför Istanbul där. Men alltså, jag har ju varit på fotboll mycket i Turkiet. Alltså, flera landskamper där. Och speciellt landskamperna är oerhört speciella med den nationalismen som väller in då. Det är liksom väldigt så blodstänkta sånger, alltså man kan till och med, eller jag har till och med sett så här, att man gör vargtecknet på läktarna och alltså här ultranationalisternas tecken ser ut, tänk E-type ungefär, det tecknet. Och så. Så att den turkiska fotbollen är verkligen inte någon främmande för den här sortens yttringar så.
Vad menar du med E-type? Alltså hårdrockstecknet?
Mm, precis så. Exakt, så djävulstecknet sa vi känner. Jag vet om det är det känt som det kanske.
Ja, möjligt.
Och sen finns det också en väldigt sån stor liksom, likriktning. Eller det sägs att liksom, de som sänder, Digiturk som sänder matchen i Turkiet, att de typ har censurerat så är det en kritiska ramser på läktarna och sånt. Tar bort det ljudet och sådär. Och jag vet också att när Borussia Mönchengladbach var mött just, om det var Başakşehir de mötte tror jag, i Europa League nu senast, så tog polis och publikvärdar bort deras flaggor från läktarna för att de då föreställde Borussias klubbemblem då, som innehåller kristna symboler. Alltså statsvapnet för Mönchengladbach är, finns det då ett kors bland annat på.
Givetvis.
Ja, och sportchefen då, Max Eberl i Borussia pratade om att det är en polisdiktatur. Så att det har liksom legat och skvalpat lite den här krocken mellan världssamfundet och Turkiet. Fascinerande, min andra parentes här då är när man såg partiledardebatten i Sveriges Television i söndags var det väl? Såg du någonting eller?
Ja, gud ja. Ja.
Åh, vilket skratt.
Ja, nej, men jag, ja. Nej, jag vet inte vad jag ska säga om det. Alltså det är så, jag tittar nu mer på den där debatten och tänker så här, är detta på riktigt? Jag känner mig fruktansvärt alienerad. Och sen tänker jag så här, har vi någon form av val där man liksom går och lägger sin röst på den som fick in en bra one-liner i SVT Agenda? Det är så otroligt konstigt. Alltså allt är väldigt, hela upplägget är väldigt, väldigt konstigt. Och utförandet är ju helt... Jag såg den lite som en romantisk komedi. Kluckade lite liksom och tyckte, åh, härligt Ebba, där fick du verkligen till det. Liksom. Och så, hon är ju verkligen den som också kanske gör det bäst. Kommer ju alltid någon så... Helt obegripligt, kommer alltid någon sån amerikansk one-liner.
I will not stand it.
Är den mimaden? Alltså har de blivit ett mimen? I will not stand it.
Nej, men jo. Alltså själva, när hon, ja, själva kroppsspråket, eller när hon liksom ställer sig och ungefär tar en kula för... Mm. Jonas Sjöstedt säger ju att SD har rasismen som
affärsidé. Mm.
Och när hon liksom... Första gång, enda gången i hela debatten hon känner så här, det här är jag beredd att ta en kula för. Så här får man inte säga. Det har väl blivit ett meme. Mm. Men förlåt att jag bara skrattar lite åt minnet av denna absurda situationskomedi. Den var ändå bara 2+ liksom i, även i den genren faktiskt.
Ja, var en svag komedi. Men det jag konstaterade, sådär, något som bara passerade i förbigående, var ju hur de pratade med, jag vet inte om det är en etablerad retorik om hur Europa skulle markera mot Turkiet. Alltså att man etablerar någon slags falsk dikotomi där, som att Turkiet var på ena sidan och Europa på den andra. Att det, vilket lirar väldigt väl med vad traditionellt väldigt många turkar har upplevt, att det finns en europeisk blindhet gentemot Turkiet. Att Turkiet är Europa fast bara nästan så.
Just det.
Vilket på alltså, vissa kulturella sätt såklart äger sin riktighet, men det kanske inte är en så framkomlig väg om man vill få det turkiska ögat, eller örat och ögat för all del.
Det anatoliska ögat man kan få.
Just det.
Men det var ju också, på tal om det, så var det ju ändå skönt för Liberalerna att inte Jan Björklund stod där. För det är väldigt svårt just nu att driva på att Sverige ska gå med i NATO, på tal om Turkiet och Europa. Jag tror att han lämnade i rätt tid. Han kanske kände av vart vinden blåste, så att säga.
Han hade inte kunnat, vad han sa, runka upp stridskuken där.
Nej, den hade varit svår upprunkad i söndags faktiskt.
They wouldn't stand it.
It wouldn't stand.
Men vad sjutton, det är i alla fall, man kan konstatera att UEFA har fått en del att bolla med i veckan, såklart, eller i helgen. Och det här är väl... kanske det tyngsta liksom. Man märkte att Turkiet hade gjort en poäng av att inte då göra honören ute på planen under matchen.
Det
var någon av spelarna som hade glömt bort det lite grann och som hade handen på väg upp, men hejdade sig nu den efteråt stället. Och...
Ja just det, han fick sådana Hitler-Tourette. Du bara rycker i armen. Man bara, vad fan?
Don't mention the war.
Men jag tänkte på en annan grej på tal om... Just inför den här matchen så var det ju mycket prat om att... Det var många i Frankrike, eller vissa politiker som ville stoppa matchen helt enkelt. Och det var debatt liksom hela dagen på tv och i tidningar och radio. Och så där. Ska vi spela den här matchen och ska vi ge liksom... Är Erdogan den här möjligheten och på något sätt förkroppsliga då sin politik genom de här spelarna, för att man misstänkte hur det skulle bli. Och framförallt så många på högerkanten, och kanske framförallt den franska extremhögern, är ju mest rädda för att de ska vissla ut marsiäsen. Vilket så här, man kan skratta lite åt som svensk, men i Frankrike upplever många det som ett så brott mot folkrätten i princip. Liksom. Mm. Man får inte, så att säga, bua under vår nationalsång, för det är som att pissa på hela landet.
Får inte skända fanan.
Nej, exakt så. Och så bara sitter man där och lyssnar och så bara tänker lite på den här jävla nationalsången som är från liksom åren efter franska revolutionen. Och det finns ju många historier om franska spelare med, framförallt kanske med västindisk eller afrikansk bakgrund, som inte har velat sjunga med i den.
Ganska förståeligt.
Ganska förståeligt. Så tänker jag så här, här döms då turkarna, av allt att döma så kommer de ju bli bestraffade av UEFA för att ha gjort den där militärhonören. Det är ju lite, det är ju ganska kort, eller det är ju rätt så nyligen i minnet, så det kan man förstå, alltså invasionen av norra Syrien. Men så står ju ändå alla franska och får skit om de inte sjunger med då i till exempel ta upp vapen då, eller till vapen medborgare. Ställ upp er på raka led. Framåt, framåt. Låt fiendens orena blod flyta på vår jord. Jag vet inte. Det är, jag säger inte att det är, att man ska liksom förbjuda den här nationalsången heller, men det är ju onekligen intressant att se vad som är gångbart och inte i, vad som är så att säga fotbollskanon och inte.
Ja, och enda skillnaden är historiken på något sätt, att det, ja, det har passerat så mycket så att det betyder någonting annat, men vad sjutton, ett uttryck för nationalismen eller ett annat, ungefär så.
Det är väl den här, ja, men det är väl också den här känslan av förtryckt kontraförtryckare. För jag vet att när jag pratade om detta i något sammanhang, kanske var i vår webb-tv-kanal, så tog jag upp det här med hur det var när schweiziska landslaget, Sherdan Shakir bland annat, gjorde den här
albanska örnen.
Ja, precis, exakt, albanska örnen då, de med kosovoalbanskt ursprung i schweiziska landslaget. Kosovare Aslani har ju gjort den också. Och då minns jag precis när detta skedde, och jag stod i SVT:s studio live då, så att det här kommer med all sannolikhet UEFA straffa Schweiz landslagsspelare för. Och folk blir vansinniga, men herregud, du förstår inte historien och sådär. Nej, men det är ju inte egentligen, alltså UEFA kan inte hålla på att förhålla sig politiskt till olika konflikter. Även om det är de allra flesta ur kanske svensk synpunkt tycker att det är en rättfärdig gest, för de var förtryckta, medan Turkiet är liksom förtryckaren och den som invaderar och dödar kurderna, så spelar inte det någon roll, och det ska ju inte spela någon roll för UEFAs liksom riktlinjer. Ska de börja göra politiska bedömningar av saker och ting, så är det inte riktigt en fotbollsorganisation längre.
Nej, det går ju inte. Vi har varit inne på det förut, och jag tog upp handbollsexemplet med Pride-binden om armen och sådär. Nej, man kan inte gå in och göra en enskild bedömning i varje enskilt fall om det här är ett begärtansvärt politiskt ställningstagande. Är det ett politiskt ställningstagande? Eller är det inte det? Det kan inte vara det som avgör, utan man får ha en ganska tydlig hållning. Bara att vi tillåter inte politiska manifestationer på under våra matcher, helt enkelt. För allt annat blir juridiskt omöjligt. Så.
Just det.
Vad gulligt för övrigt ur ett franskt perspektiv. Att jag såg att en av de här som tyckte att matchen inte skulle spelas, det var väl en Jean-Christophe Lagarde, alltså Liberalernas partiordförande, va?
Liberalerna, så jag kanske man kallar det, ett mittenparti.
Ja, Liberalerna eller ett mittenparti, ja, ungefär så.
Nej, men Liberalerna är alltså, det är ju Macrons parti, tänker jag.
Ja, det är sant. Han sa ju att det som de turkiska spelarna gjort var att de hade liksom klivit över gränsen mellan sport och politik, och det får man då underförstått inte göra, vilket är en konstigt förhållningssätt just i Frankrike, kan man tycka, där det är så jävla uppenbart, inte minst inom fotbollen, att det går inte riktigt att separera det där på något sätt. Annan spännande notering, om man ska koppla ihop saker, den här debatten som då kom, som kanske inte var så mycket till debatt, utan mer fördömande då, kring det som hände i Bulgarien med rasismen då, som riktades mot engelska spelare.
Jag ska bara, vet varför jag reagerade lite på att du sa Liberalerna? För att alltså partiet som Jean-Christophe Lagarde hör till, eller är ordförande för, heter ju då Demokrater, det demokratiska och självständiga unionen, typ ungefär. Det är så himla, jag slutsar alltid till när jag hör det där med liberalt, för att det är ju ett sånt otroligt skällsord inom fransk politik. Det är ju liksom, man får vara konservativ, man får vara socialist, man kan numera vara extremhöger eller nationalist utan större problem. Men liberal är ett sånt där ord som är, det är liksom ett rött skynke, och det gäller ju hela Frankrike. För att de kopplar så mycket ihop det med Storbritannien eller USA, alltså det är liksom en nyliberal politik, och det är nästan ingen som står för. Och Macron har ju fått frågan så här, om han anser att han är liberal, och man kan ju tycka att alla andra i hans, både med hans politik och hans ställning, har sagt självklart är jag liberal, jag står upp för liberala värden. Men han blir väldigt trängd och säger så här, om man med liberal menar frihetligt sinnad och att alla ska ha lika möjligheter, så, ja, då är jag faktiskt beredd att ställa mig upp och säga att jag är liberal. Ungefär som att det var någon som frågade så här, är du en idiot? Och så var han tvungen att så här skruva lite på, på begreppet och bara säga, ja, det kanske jag är då. Ja, det är ett sånt Och det var ju också faktiskt Macrons parti som verkligen slet och stred för att den här nya mittengrupperingen i EU-parlamentet, där de är väldigt, väldigt stora då, absolut inte skulle få heta någonting mer liberalt. För det kunde de inte tänka. Alltså det funkar inte rent varumärkesmässigt att sätta sig i. Så då blev det europeisk renässans eller ja, något sånt där istället.
Ja, det är tufft att vara liberal. Antingen så utskäll eller så finns det ju inte.
7,5 högskolepoäng i fransk politisk teori. Varsågoda.
Där satt den. Som en smäck. Vad var jag inne på? Jag var inne på Bulgarien och rasism. Ja. Och bara en reflektion kring den svenska tykonomins behandlande av just det. För där, då blir allting så oerhört enkelt på något sätt. Då är det, nu ska UEFA sätta ner foten, töm arenan, sätt hårt mot hårt och så vidare och så vidare. Problemet uppstår ju när man jämför det med debatten vi har kring vår svenska fotboll. Det är inte några som helst paralleller i övrigt. Liksom. Alltså det är en jävla skillnad på rasism och låt säga att tända en bengal. Men när vi för debatten i Sverige så är ju alla former av kollektiv bestraffning avskyr vi. Alla former av liksom att förbund oss ska kliva in och markera för att några få bryter mot regler och lagar spottas på. Liksom. Men då du lyfter ner det i en annan kontext, vi lyfter det till Bulgarien, då blir allting väldigt, väldigt enkelt. Nu får fan med UEFA ta tag i det här. Och det finns ju ingenting som är tacksammare än att spotta på en UEFA-pamp. Liksom.
Nej, just det.
Det är en sån grav förenkling av ett ganska komplext problem. Eller, det är så komplext som man vill göra det helt enkelt. Men om det gäller där så får man faktiskt ta i alla här också, ungefär så.
Ja, just det. Men det är väl det där klassiska, att man inte riktigt kan se på det som händer långt bort som en komplex process på något sätt.
Nej, ungefär så. Men jag vet inte om vi landar någonstans ens med mer än att konstatera att det är ett väldigt, väldigt skarpt politiskt läge där ute i världen, och det är klart att det syns även innanför sidlinjerna, ungefär så. Vilken jävla plats slutsats.
Å ena sidan och andra sidan. Vi landar i mitten med andra ord. Vilket ju lite är ändå hela grunden för det här resonemanget. I Macronland.
Ja, just det.
Där är vi.
Liberalt.
Liberalt. Jag skriver kuken på svenska flaggan. Berätta lite om svenska landslaget. Du som har följt dem på nära håll de här dagarna.
Jo, men det har ju varit otroligt fint att göra det. Jag vet inte om man ska tacka att det var ett lag satt under viss yttre press och vissa yttre attacker. Men gud vad de har sett ut som ett landslag igen. Undantaget en, som jag tyckte, ganska kollektivt svag första halvlek mot Malta. Så att åka till Malta och göra det jobbet så oerhört övertygande som de gör. Med, vad jag skrev, gubbmål, självmål och straffmål. Inte jättesnyggt, men ändå häftigt liksom att städa av det. Och sen så var det ju en påminnelse om egenskaper som vi faktiskt förälskat oss i det här landslaget för mot Spanien. Då. Det var otroligt häftigt på jättemånga sätt. Och väldigt många av de här spelarna som har varit lite utskällda visade ju med all önskvärd tydlighet varför det är så att de faktiskt spelar från start varenda match.
Jag satt liksom med ena fingret så trigger ready på Twitter och skulle just trycka ut det, vilken enormt imponerande insats över liksom två matcher det här, med tanke på hur otroligt mycket det har blåst kring det här landslaget, och inte bara deras eget fel, lite grann också i och för sig, men allt det som kom från Zlatan och alla agentutspel och alla liksom små misstankar om att det kanske inte är så himla härligt hela tiden i det där landslaget, och relationen till media har varit lite ansträngd och så. Sen kom ju Spaniens kvitteringsmål och då hörde jag tillbaka med det, men jag tycker inte riktigt, det förtar ändå inte själva känslan av att det här är ett lag som ändå kan ge oss, vad ska man säga, någonstans ge oss möjligheten att, eller privilegiet att vara lite missnöjd med oavgjort mot Spanien.
Nej, det är helt fantastiskt att det är så. Alltså, visst, ett roterande Spanien och ett Spanien som inte är sitt bästa och sådär, men fuck that, det var en oerhört solid match som Sverige gör. Jättekul. Och också otroligt bra inramning faktiskt. Det var ett jäkla tryck på Friends som hade riktigt varit.
Ja, just det. Detta framkom på fransk tv som jag såg matchen då, både de här expertkommentatorerna sa det att jäklar vilket tryck det är här och roligt hit och dit och så. Så att det är framförallt alltid kul att lyssna på utländska kommentatorer tycker jag, som inte har kanske riktigt våran förförståelse för vissa spelare, för att när de pratar om Emil Forsberg som någon, ja liksom att han är briljant och genialisk i skov i alla fall. Och Andreas Granqvist liksom otroligt så lugn och ja, auktoriteten i laget. Marcus Berg med all sin erfarenhet och sitt målsinne. Alltså du vet, det är så här, ja, inte, det är lite fint att höra det utifrån. Också att inte den här hata Marcus Berg-kulturen riktigt har satt sig i Frankrike, utan att de nog mest bara är så här, ja, roligt med gamla trotjänare som hänger i och får avgöra då, eller får liksom göra avgörande insatser i alla fall.
Den svenska värderingen har inte nått det Frankrike än.
Nej, den har inte det. Men det är ju exakt. Nej, och det är också så intressant det här med att hur många positionerar sig som lite, tror jag, osvenska. Alltså att man gärna vill vara det när man hatar på Marcus Berg. Att det blir ett sätt att säga så här, alltså jag har faktiskt lite internationell utblick och vi har faktiskt den här och vi har den här och kom igen. Det är inte 70-tal längre liksom i Sverige. Och då blir ju Marcus Berg en sån otroligt tacksam måltavla för detta såklart. Och inte minst efter hela Zlatan-debaclet så blir det ju ännu tydligare eftersom han just pekade ut Marcus Berg som en av dem som kanske inte borde få spela då. Eller, ja. Hade någon annan anfallare då, underförstått någon med invandrarbakgrund, inte gjort mål på så många matcher eller så hade man liksom inte varit aktuell längre och så. Det blir ett sätt att positionera sig mot det, så här, det svenska, det lite tråkiga, den här gamla folkhemstanken, så här, allt det som man tycker är okult med Sverige. Och i sig blir ju liksom det här att hata Marcus Berg en så otroligt svensk praktik. För det är ju typ bara i Sverige vi håller på med sånt, i princip. Alltså det finns ju en i varje generation. Jag menar, innan Marcus Berg så var Ola Toivonen. Tidigare var det ju Johan Elmander, det var kanske Marcus Rosenberg, Marcus Albeck, egentligen alla de som har spelat ihop med antingen typ Henke Larsson eller Zlatan Ibrahimovic på topp. Alla de har ju någon gång blivit typ hatade av folk som tycker att vi borde kunna bättre än så här, fast det absolut inte har funnits några bättre alternativ.
Nej, det är ju, jag håller med.
Det är en svensk tradition, alltså ja, det är fan en svensk klassiker. Var riktigt jävla folkhems svensk. Hata Marcus Berg.
Ja, men alltså, om du ska vara dissident i Sverige så ska du inte hata Marcus Berg. Då är du mainstream. Vill du vara dissident i Sverige så får du vara en riktig liberal då.
Ja, precis. Kommer du ihåg när jag efterlyste liberala läktarramsor? För att det fanns lite väldigt mycket högerextrema och en annan vänsterextrem. Men det fanns väldigt få Annie Lööf-budskap på läktarna. Det hade varit roligt att se det inslaget i också i landslagsdebatten faktiskt.
Leva, sova, dö, Maramö. Nej, den är svag.
Den är inte svag, men den är inte så vanligt förekommande kanske.
Nej, undrar om UEFA skulle straffa den, kanske.
Men du, när vi inte pratar så mycket om mittenpartier, vad är ett riktigt så här, vad är en riktigt Jan Björklundsk startelva? Vad definierar den? Eller Nyamko Sabonisk kanske?
Alltså startelva, tror du säga ramsa, den har varit enkel ju så där.
Ja, säg då. Men så börjar med ramsan då.
Passa, ladda, skjut, runka din stridskuk. Nej.
Ja, kanske.
Ja, jag vet inte.
Ja, det är ju hans mest bevingade citat i alla fall.
Ja, det får man säga. Ja. Men startelva, den är ju svårläst och det säger ju ganska mycket om problematiken som Folkpartiet står inför. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt vilken deras startelva är.
Nej, jag försöker också komma på vad som skulle kunna vara en... Alltså, det måste ju bygga på någon form av kompromiss då, antar jag. Eller att så... Väldigt många tycker väldigt olika, men ändå... på något sätt enas i ett procentuellt väldigt litet parti.
Ja.
Vi tar med oss den kanske till nästa avsnitt. Eller så får ni titta in på Twitter på podcast Radikal och ge oss en bra motivering till en liberal svensk landslagsuttagning.
Skulle spelarna tjäna mycket? Skulle man skattebefriade? Skulle det vara någon slags avbytar gig-ekonomi? Jag vet inte.
Skulle alla kanske ha sin sitt eget avtal med fotbollsförbundet. Det ja, antar jag.
Förmodligen, med all säkerhet.
Hade varit en början. Men liberalerna är värst, för de tror det jämnas ut om man för varje brud man visar också viker ut.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag ska deklamera igen. Jag deklamerar. Deklamation börjar nu. För grusplanerna, för Excel-tröjor för alla, för motståndartränaren som också är linjeman, för ha kul nu killar, för grabben som hade blivit proffs utan det där förbannade korsbandet, för felträffarna, för vem har tagit med sig spelarlicenserna, för övningarna med två tillslag som övergår i fritt spel, för kallvattendusch, för laguttagning på sms det sista dygnet före match, för apelsinhalvor i paus, för har någon ett extra par strumpor, för bakluckan som omklädningsrum, för varm korv i bröd, för nyckeln till bollrummet, för stinkande träningsvästar, för skitmålen, för kylpåsen i medicinväskan, för folket som hänger vid räcket, för öron efter matchen, för att proffsfotbollen har 365 dagar per år, för att vi tycker att amatörfotbollen förtjänar en egen. Det där, Johanna Frändén, är manifestet för Le Vrai Foot Day, den riktiga fotbollens dag.
Jag hade gissat att det var en sån live-rapport från Marcus Leifby faktiskt.
Det hade lätt kunnat vara det faktiskt. Och den här då, den riktiga fotbollens dag, den firades nu i söndags, den 13 oktober. Och det är alltså ett projekt, ett någon sorts marknadsföringsprojekt kan man väl säga egentligen då, som sprider sig över Europa. Jag vet att Elf Freunde, tyska offside kan man väl säga. De arrangerar Tag der Amateure i Tyskland. I England finns då Non-League Day. Och i Frankrike så är det då Sofoot, magasinet, kvalitetsmagasinet som står bakom Le Vrai Foot Day. Grunden i det här projektet är att alla klubbar i då Frankrike eller Tyskland eller England på vilken nivå som helst då får anmäla sig och berätta vad de tänker göra för att lyfta just då sin match. Och den här 13 oktober valdes ju då för att det är mitt under ett landslagsuppehåll och den här toppfotbollen vilar lite grann på klubbnivå. Och de kan liksom då, ja men vi tänker ha tävlingar eller inmarscher eller tifon eller ha fira av gamla spelarlegendarer eller ha någon slags kulturhappening. Alltså vad som helst då för att skapa en häftig inramning kring sin match då på låg nivå. Och de då projekt som väljs ut för vad de som de bästa då, omfamnas då av en sån här då trovärdig stor fotbollstidning i landet då som stormar in med hela sin journalistiska bevakning då kring matchen. Det är tv-sändningar av då en division 7-match eller så, fullt ös på internet, det är spelarbetyg, det är liksom Panini-bilder av spelarna, reportage, dokument och grejer.
Fantastiskt.
Ja, grymt coolt. Just i Frankrike har de också en ambassadör för Le Vrai Foot Day, Steve Savidan, som då ambassadör för dagen. Och han klev också in och spelade för ett av lagen i det som var utvalt som huvudmatch. Då ett Bretagne-derby långt ner i gärdsgårdsserierna. Till den här matchen så kom det då 500 personer. Riks-TV sände matchen, så fort bevakade. Och jag känner bara att liksom det första som jag ska göra när vi har spelat in färdigt här är att gå till liksom Sportbladets marknadsavdelning och sälja in det här i Sverige också. För det, visst, det är ett jippo såklart, men det är ett otroligt häftigt jippo då i en värld som normalt bara lyfter klubbar som ägs av skit och spelare som gör en massa skit ungefär.
Just det.
Amatörfotbollen, den spelas ju skit men är någonting helt annat. Så kort inpass bara här att det är ett otroligt häftigt projekt, men vi kan väl bara för att få lite feeling också avsluta med att lyssna på hur inmarschen lät då på den här geggiga, långhåriga fotbollsplanen uppe i Bretagne. De hade en ny maskott, då en gammal landslagsspelare som gjorde hattrick men förlorade ändå. Det var en streakare som sprang in på planen. Och inmarschen, den spelade de live då på säckpipa och trumma. Vad säger du, Hanna? Ska vi ha den sanna fotbollens dag i Sverige också?
Det borde vi absolut ha. Då måste vi välja ett bra datum som känns liksom, som har någon form av symbolik.
Mm.
Kanske man kan annektera någon av de här jävla kanelbullens dag eller någon av de
första här maj.
Konsumtionsdagarna.
Nationaldagen, kan det vara något?
Ja, eller drottning Silvias födelsedag, 23 december.
Jag tycker att vi lägger hela panaget på det här hur som helst.
Ja, nu har de ju liksom satt undan en del pengar tydligen eftersom de har ju kickat ut ganska många av de små.
Mm. Det är sant det.
Underbart.
Mm. Hur som helst, vi skriver under på det. Hyllningen av den riktiga fotbollen.
Fotbollny radikal. Det som har hänt sen sist vi hördes är ju att vi har tilldelats två Nobelpris i litteratur, vi och vi. Och mellan en hyfsat ung, kvinnlig, polsk, progressiv feminist och en gammal, gubbig, österrikisk folkmordsapologet så väljer ju Fotbollradikal givetvis att uppmärksamma den senare. Peter Handke kastade någon, jag gissar att det var du, ut diktmässigt eller på vårt Twitterkonto förra veckan, Simon, innan han hade tilldelats 2019 års Nobelpris i litteratur. En ganska så enkel dikt som egentligen bara är en laguppställning från Nürnberg i 70-talet någon gång, eller? Är det så?
Mm, ja, precis så.
Det var liksom ett sätt att bryta mot intellektualismen och tala om att saker som är så enkla som fotboll har också ett värde.
Det är väl alltså en litterär motsvarighet till ready-mades, kan man säga.
Just det.
Lite så, lite Duchamp, lite Warhol ungefär.
Precis. Det är ett collage fast man bara det här man bara klistrar in det här.
Ja, du byter kontext bara, du tar något ett befintligt bruksföremål och gör det till konstverk.
Peter Handke, Österrike som sagt, och inte ointresserad av fotboll, och därför är han veckans profil. Det uppdagades ju ganska snabbt att han hade skrivit en bok som heter Målvaktens rädsla vid straffpunkten.
Mm. Skräck vid straffspark tror han heter på svenska, tror jag.
Den heter Målvaktens skräck vid straffspark, precis. Mm. Intressant att när man googla på detta så hittar man faktiskt en artikel från 2001 på World Wide Web av Simon Bank.
Mm-hmm.
Du har redan då ifrågasatt vad han menar med den här titeln. För det är väl inte målvakten som är rädd när man står vid ett straffsparksavgörande eller inför en straffspark. Målvakten har ju allt att vinna och så vidare.
Ja, alltså, han har ju hysteriskt fel. Du kan inte ha mer fel. Alltså, som gammal målvakt, så det finns inget man älskar så mycket som straffsparken.
Boken då, som på tyska heter Die Angst des Tormanns beim Elfmeter.
Der Angst, vill jag väl, eller? Ursäkta språkrådet här.
Oh, fan. Fan för dig om du har rätt nu alltså. Det säger jag bara.
Ge mig rätt.
Nej, di,
fan, ja, fan.
Din lilla fitta.
Den här ska jag leva med.
Fruktansvärt hög häst att sätta sig på.
Ja.
Kanske bara ska berätta för
Färt.
Lyssnarna att du och jag, vi har ju vissa språkkompetenser, men tyska är väl kanske det som vi båda fuskar bäst på. Du är lite bättre än jag, möjligtvis. Skitsamma. Den här boken kom på 70-talet och filmatiserades faktiskt av Wim Wenders, som är god vän och samarbetspartner vid många tillfällen med Peter Handke. Peter Handke har för övrigt också själv regisserat film, så att han är ju lite så, inte polyglott, men polykompetent i alla fall.
Polyvalent,
ja. Ja, just det. Inom de sköna konsterna. Filmen kom och 1972, men ganska så snabbt, och det var Wim Wenders första, men ganska så snabbt så uppdagades det att han hade kastat in en massa amerikansk musik. Det handlade nämligen om en enkel man som är före detta målvakt som typ råkar döda en tjej, skulle man kunna säga, och sen irrar runt och lite liksom...
Vem har inte, och så vidare.
Ja, det är den känslan man får i livet och vet inte riktigt vad han ska göra med den här, ja, med det hela, med situationen och så vidare. Men det är mycket restauranger, mycket jukeboxar och sådär i den här romanen, och här kastar det då Wim Wenders in en massa 70-talsmusik som han älskar då, eller ja, musik överhuvudtaget, amerikansk musik då, mycket Elvis och det var Van Morrison och det var lite allmänt engelsk musik då, Creedence bland annat, Roy Orbison och så. Och sen så...
När blev det här radiosporten?
Ja, det kommer ännu mer radiosporten, kan jag säga. Och sen så förklarade väl hans filmbolag att det här kostar ju sinnessjukt mycket pengar, rättigheten att ladda de här låtarna. Så då togs filmen bort helt enkelt. Och sen så gick det inte att se den på 40 år innan tekniken hade kommit ikapp och man kunde lägga in annan musik på den här råkopian på något sätt då. Och få ner kostnaden igen. Wim Wenders fick alltså skapa en stiftelse för att det här skulle vara liksom genomförbart då på olika, av olika rättighetsskäl. Det intressanta egentligen är inte så mycket filmen. Ja, den är lite intressant rent estetiskt. Men jag har bara glott faktiskt på lite höjdpunkter. Men boken i alla fall...
Highlights-paketet.
Boken i alla fall, som jag ändå har läst från perm till perm. I någonstans i jakt på fotbollsalgorier eller exempel från fotbollsvärlden som ska avslöja Peter Handke som... Det man misstänker att han är, nämligen en total fotbollswannabe, med tanke på titeln då. Och det var inte helt fruktlöst, ska jag säga. Det handlar alltså om då före detta målvakt, återigen, som bland annat då beskriver för någon i förbifarten att han har varit i USA ganska nyligen på turné i New York med mitt lag. Mm-hmm. Där sätter jag ett första frågetecken. Hur vanligt kan det ha varit att österrikiska fotbollslag åkte till New York av alla ställen på turné?
Du har källgranskat de här bristagarna.
Ja, och det här är egentligen min enda... det här är en mindre invändning. Det kommer större, kan jag säga. Fortsätter i alla fall med att huvudpersonen som heter Bloch går på fotboll. Han går och tittar på fotboll. Och så lämnar han precis före slutsignalen då lite för att komma hem. Ja, slippa trafiken får man en känsla av. Och när han kommer ut från arenan så hör han liksom att matchen fortsätter. Han tittar lite på klockan. Och undrar, citat, om domaren har bestämt sig för förlängning.
Oj. Det låter som en usel översättning bara.
Ja, jag läste den översatt till franska då, men han resonerar kring detta. Om det är det som gör att de andra liksom, publiken är kvar där inne och så. Och här går ju alla varningslamporna igång liksom. Mm. Peter Handke, domaren, det här handlar inte om domarens inre liv eller dagsform. Det fortsätter med att huvudpersonen vid något tillfälle äter eller dricker öl med två kvinnor som, för vilka han berättar hur ofta han har tvingats sy igen sina spruckna läppar som målvakt. Mm. Det här vill jag hävda inte är jätte vanlig åkomma för fotbollsmålvakter, alltså kanske i andra sporter, men det är väl inte någon sånt superkänt gång på gång. Det är väl hockeyspelare som aldrig har några tänder kvar, tänker jag.
Mer så, absolut. Mm.
Och vidare så skriver han vid ett tillfälle att huvudpersonen att han kände att han höll på att somna till, samma känsla som precis före slutet av en halvlek. Och dessutom på slutet så går han på en fotbollsmatch och konstaterar att spelarna skriker alldeles för mycket till varandra. En bra fotbollsmatch är trots allt en tyst fotbollsmatch.
Det kan jag skriva under på.
Men, så jag egentligen bara läst Handke för att källgranska honom då som i egenskap av fotbollsauktoritet och funnit en rad tveksamma påstående här som jag tycker i sig ligger en ganska god grund för att vi ska kunna ifrågasätta hans fotbollskunskaper.
Är det därför som det påstås att det var en kontroversiell pristagare?
Jag tänkte precis säga det. Alltså, jag skiter väl om han har ursäktat ett folkmord i Serbien, men vi kan för fan inte tilldela ett Nobelpris till någon som uppenbarligen inte vet de mest elementära saker om världens största idrott. Är du med mig?
You will not stand it.
I will not stand it. Däremot, Simon, ska jag nu för att knyta ihop säcken ge honom lite rätt i en sak. Du är inte ensam om att ha uppmärksammat den här titeln då som väldigt konstig. Vadå? Vad är det med målvakten? Han kan inte, varför skulle han vara rädd och känna skräck inför straffläggandet? Men här utvecklar faktiskt Handke och genom då sin huvudperson Block, som berättar för sin bänkgranne följande. Målvakten står där och försöker förstå i vilket hörn som straffskytten tänker skjuta. Om målvakten känner till straffskytten vet han ungefär vilket hörn han brukar välja. Men han kan ju också, anfallaren då, eller straffskytten kan ju förstås också förutse målvaktens resonemang. Så då fortsätter målvakten att fundera och tänker att nu den här gången kanske bollen inte kommer att hamna i samma hörn. Okej, men om anfallaren då följer målvaktens tankegångar här, då kanske han bestämmer sig för att skjuta det vanliga hörnet. Och så vidare, och så vidare.
I know that you know that I know that you know, och så vidare.
Exakt. Och här tycker jag faktiskt att han räddar upp, och det är verkligen på den här ganska korta romanens allra sista sida, titeln någonstans. För den här ångesten eller skräcken kan man ändå sätta sig in i. Så det handlar faktiskt inte i första hand om att man står där och känner att jag måste rädda, utan det handlar om hur kan jag liksom lura ut eller outsmarta, säger jag nu i brist på ett bättre svenskt ord, straffskytten här. Kommer han gå på att jag vet att han vet att jag vet att han vet?
Fantastiskt. Mm. Kan man säga att i ställningstagandet kring om det är ett moraliskt korrekt Nobelpris eller inte, så bestämmer du att det blir förlängning?
Precis. Jag bestämmer det som den enväldiga domare jag är.
Jag måste fråga, du som har läst in dig på boken som jag också läste enbart på grund av titeln. Vi måste vara, alltså alla i Sverige som har läst boken måste vara på grund av titeln, tänker jag. Vart skulle jag någonstans? Jo, jag skulle så här, att i diskussionen har man pratat om att Handke skriver en bok om målvakter, en före detta målvakt som också är någon sorts ofrivillig eller oreflekterad mördare som går genom livet. Har man kopplat det väldigt mycket till fotbollsmålvakten Albert Camus och hans Främlingen?
Alltså, det är ju otroligt intressant, för man tänker ju väldigt mycket på den boken. Nu får ni, det här kanske blir så här supertöntigt intellektuellt, men det är väldigt lätt att tänka på Främlingen av Camus, för det är lite, han sköt ju, idag sköt jag en arab, ungefär så tror jag att den är väl inledningen på den boken. Och det är precis samma sak här, det är bara så här, oj, jag ska döda någon liksom. Vad ska jag göra nu? Så att jag gjorde kopplingen, du gjorde kopplingen, vet inte om det stora litterära Frankrike har gjort det, men det är ju intressant att båda har en målvakts bakgrunden då.
Man vill
och kanske ännu mer intressant, förlåt, att målvakter oftast är de som känns som fotbollens mest potentiella
mördare.
Ja, helt liksom, precis, likgiltiga mördare.
Ja,
och alltså Oliver Kahn-typerna. Det känns som att man skulle, man mördar någon och så går man vidare med livet. Ja.
Ja, och ska man koppla det till, alltså målvaktsjobbet till något existentiellt, och det ska man för att svårt låta bli. Så det som är värt att reflektera kring utöver straffsparken är ju det faktum att målvakten har ju inte, alltså de flesta, alltså alla utespelare har ju 11 motståndare. Målvakten har ju 21 motståndare. Dels såklart motståndarna i andra laget, men också de 10 lagkamraterna blir ju i någon bemärkelse motståndare, för att om de 10 lagkamraterna gör allt perfekt så får ingen se hur bra målvakten är på sitt jobb.
Just det.
Och det där är helt sant. Alltså jag vet en personlig erfarenhet av målvaktskapet. Så man stod ju alltid och man ville vinna i första hand. I andra hand så ville man att någon skulle göra bort sig, så man fick visa hur tapper man var. Det tycker jag är en sån grundförutsättning som är...
I tredje hand vill man bli föraktad. Så att vilket ju målvakten lätt tyckte kunna bli ändå.
Så är det ju.
Peter Handke.
Jag vet vad du vet och jag vet vad jag vet. Jag vet vad du vet att jag vet. Och jag vet också vad du vet att jag vet att du vet. Men vad du inte vet är att jag vet någonting som du inte vet.
Vågar du ge oss ett kulturtips på... Jag bara beställer ett kulturtips på lite samma tema och ser vad du har att kasta upp på bordet.
Du vill ha en målvakt?
Ja.
En målvakt ska du få. Inte målvaktshandke. Paus för Göteborgsvits. Men en annan. Och jag följer temat för dagen och deklamerar lite först. Eller citerar. Jag gör det här. Nej, det gör jag inte alls. Det kommer sen. Jag ska berätta först vad det handlar om. Jag tänkte om. Det handlar om Gigi Buffon. Vi pratade om honom förut och hans resa från misstagsfascist till humanist.
Ja, det är ju inget han inte har gemensamt heller med Peter Handke heller, möjligtvis.
Nej, exakt. Marquisio, Handke och Buffon. Sicket gäng. Vi har pratat om Buffon förut i den här podden, om hans depression som han ju pratat om och varit öppen med. Och i veckan nu så skrev Buffon, eller skrev eller berättade, vet vi inte riktigt, på den här sajten eller portalen The Players Tribune, då ett personligt brev författat till sig själv som 17-åring. Och han skildrar då just sin depression där, när han som allra mest deprimerad och knappt kan gå upp ur sängen, men ändå bestämmer sig för att jag går ut, jag går en annan väg än jag brukar, till att, jag tror att det är till ett café eller någon lunch eller vad det är. Och när han går genom Turin så råkar han då hamna framför ett konstmuseum och ser affischer för en Chagall-utställning. Det är nu jag deklamerar. Mm. Buffon skriver: "You have things to do. You must be on your way. You are Buffon. But who is Buffon? Who are you, really? Do you know? This is the most important part of this letter. You have to walk into that museum on that specific day. It will be the most important decision of your life. If you do not walk into that museum and you carry on with your life as a footballer, a superman, then you will continue to lock all of your feelings away in the cellar and your soul will deteriorate. But if you go inside, you will see hundreds of paintings by Chagall. Most of them will do nothing to stir you, some good, some interesting, some that say nothing to you at all. But then you will see one specific painting that will hit you like a lightning bolt. It is called The Walk. It's an almost childlike image. A man and a woman are in a park having a picnic, but everything is magical. The woman is flying away into the sky like an angel, and the man is standing on the ground, holding her hand, smiling. It is like the dream of a child. This image will transmit something from another world. It will give you the feeling of a child, the feeling of happiness in simplicity." Buffon snubblas in mitt i sin depression i en konstutställning med Marc Chagall-målningar och hittar...
Vad bra, liksom... han har blivit på engelska.
Ja. Från pseudofascist till anglofon, bara sådär. Mm. Ja, men där inne så hittar han någon slags länk till ett mindre komplicerat liv då för en mångmiljonär och landslagsman och ikon. Och ja, kulturtips var det, ja. Det är så att när man har läst det där brevet, och det ska ni verkligen göra tycker jag, så står man kvar med en sån här ännu större respekt för Gigi Buffon, och med ett självklart kulturtips då. Man vill ju se de där två dansande flygande kropparna högt över Marc Chagalls Vitsebsk i Vitryssland. För enkelhetens skull kan vi lägga ut en liten bild av målningen på vårt Twitterkonto. Promenaden tror jag att den heter på svenska.
Gud vad fint. Jag kan faktiskt tipsa om ett besök på Operan i Paris som ni är här. Där har Marc Chagall målat tak, ja, plafonden, vad säger man? Den liksom delen som håller uppe takkronan, utifrån en massa olika klassiska tonsättare. Stor skandal på 60-talet när då han fick ersätta den tidigare då barocka målningen som hängde där, eller målningen, men det är en fresk kan man säga. Den finns faktiskt kvar under. De har bara lagt på ett, ja, en duk, eller man ska säga. Och det är inte gratis att gå in på Operan, men det är väldigt värt ett besök. Och man får se Chagall med liksom sån 90-graders lutning på nacken. Det är lite intressant.
Ja, det låter fint. Sixtinska kapellet-varianten.
Ja, exakt så. Ta med en spegel i värsta fall.
Mm.
Du sa Radiosporten när jag pratade Wim Wenders, och det var exakt det jag började tänka på när jag började så att säga grotta ner mig i filmatiseringen av målvaktsboken, vi kallar den så nu för tiden, av Peter Handke. Vi ska inte göra det konstigare eller svårare än vad det är. Vi ska givetvis gå ut på Radiosporten musik och en låt som kanske passar, eller i alla fall kan få dedikeras till alla våra målvakter där ute. Detta är Roy Orbison med Only the Lonely. Vi hörs nästa vecka.
Ciao.
Only ciao. The lonely. Know the way I feel tonight. Only the lonely. Know this feeling ain't right. There goes my baby.